blommar i skogen. Storspoven flöjtar på myren och aurorafjärilarna flyger. Naturmorgon den 30 maj 2026 sänds från författaren Sara Lidmans Missenträsk och de vidsträckta myrarna i Västerbotten. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1 som den här morgonen sänder hela programmet. Dels från byn Missenträsk i Västerbotten och från Vitatsmyrarnas naturreservat. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall.
Och jag heter Joakim Lindvall.
Ja, Missenträsk. För många ger ju det förstås direkt association till författaren Sara Lidman. Och det här är hennes hemby. Och Sara kommer förstås vara med oss hela morgonen som någon sorts tråd. Det är hennes hus som ligger här bakom mig. Eller om det då är Spadar Abdons, det är lite oklart. Och Jocke?
Ja,
du är ju... Jag kan inte se det, men om du vinkar lite kanske.
Jag vinkar med mina papper och min blåa keps. Jag är precis, vad blir det, söder om dig nu. Liksom ner i dalgången och där breder då den här vithatsmyrarna. Det är egentligen tre myrar. Det är Stormyran som jag är på nu och sen så är det Hästhöänget och Jämmerdalen. Det låter ju också lite Sara Lidman, visst gör det?
Ja, det gör det verkligen. Jag kan inte se det. Jag tror att det är Fågelvägen 5 kilometer. Och dessutom har skogen vuxit upp mycket de senaste åren. Så...
Storspoven har vaknat.
Är det så du har det där nere?
Så har jag det.
Ja, och har myggorna vaknat undrar jag? För de har inte riktigt kläckt än. Dagarna,
nej, vi sa just det igår. Alltså, gud vad skönt att myggorna inte är kläckta ännu. Men i natt kläcktes de. Så att vi har dem också. Ja.
Amen. Vilken inledning Västerbotten gör den här morgonen. Du, och det är precis det kommer handla om. Myrlandskapet ska ju du ta dig an, inklusive storspovar, men också... Styltstarr och vatten och...
Ja, men framförallt liksom myren. Vad är en myr? Och myren har ju också stor betydelse i Sara Lidmans böcker. Vi är ju liksom mitt i Jotrönlandet kan man säga. Så det tänker jag att vi ska snacka om här nere på Vitatsmyrarna.
Och vi kommer botanisera på en översilningsäng. Vi ska leta efter skogsorkidén, den underbara nonan, ett vårtecken här uppe. Vi ska höra om fågelskådarmaratonet som pågår borta i Glommersträsk i detta nu. Och vi kommer utlova en och annan fjäril som fladdrar förbi också. Denna lite mulna men alldeles stilla försommarmorgon skulle jag vilja kalla det.
Ja, det är en jättefin morgon.
Jocke, man kan höra av sig till naturmorgon@sverigesradio.se och på sociala medier. Då är det inte du som har koll på det, för jag antar att du har annat gör. Men Helena Södlund finns här, så hon har koll.
Och det är bra.
Jag tänker att vi måste inleda så här. Alltså författaren Sara Lidman, hon levde mellan 1923 och 2004. Och både som barn och sen... hemvändare när hennes föräldrar blev gamla så bodde hon här med myrarna och skogarna runt sig. Vi ska höra henne sätta ord på sin relation med naturen, skogen och med en specifik organism.
Och när man som jag är född i en skog så att man är omgiven av det där väldiga suset och man rördes naturligtvis ute bland i skogen och då var det en liten gran där som utsåg mig. Och det uppstod ett sådant kärleksförhållande mellan mig och den där granen. Så att jag måste gå dit och stanna allt längre stunder och stå där och bara beundra granen. Den var precis lika hög som jag. Den var vacker och jag stod och berömde honom och jag älskade honom. Jag gick runt honom och någonting av det där att vi egentligen var samma. Att jag var granen och granen var jag. Och sen blev det en annan sak också och det var det att mitt förhållande till granen blev mer och mer ordlöst. För jag kände när jag stod där att han egentligen visste allt om hela skogen. Och inte bara det, att han visste allt om allt. Att han hade några hemligheter som jag skulle kunna bli invigd i om jag var tillsammans med honom. Men all den kunskapen var ordlös.
Sara Lidman från ett program i radion 1997. Men nu är det hög tid att säga god morgon till Roger Marklund. God morgon.
God morgon, god morgon.
Du har varit med och skrivit Peter Lappmarks flora och du inventerar fjärilar och du skådar fåglar. Och så är du från en by väster om här, Södra Sandträsk. Var, åt vilket håll?
Ja, den är ungefär en mil väster om berget vid Tatten som vi ser här borta.
Ja. Vi står ju på den här åsen då som Missenträskbyn ligger på. Och sen så har vi det här enorma flacka landskapet söder om oss som vi står och kikar. Alltså vi kan se många mil härifrån.
Ja, det är ett fantastiskt landskap. Det är en fantastisk ås att stå på en sån här morgon. Och som Sara Lidman sa, vi ser ju inte så många granar här i och för sig, men några, och en del börjar nu tillsammans med tallarna växa upp och delvis skymma sikten mot bergen här västerut.
Mm, precis, för det ligger i några berg där och sen långt bort i fjärran i söder. Och här emellan är det bara mil med myrmarker och blötmarker och så skog också förstås.
Ja, oja, det har ju format hela det landskapet, myren och skogen.
Mm. Vad? Och det är Vitatten som vi har lite sydväst om oss då?
Det är Vitatten. En av de här topparna som sticker upp bland myrarna här. Ja. Vitatten är drygt 500 meter högt. Speciellt med den är att den, på toppen så går länsgräns och landskapsgräns. På östra sidan är det Västerbotten, på västra sidan är Norrbotten. Östra sidan landskapet Västerbotten och västra sidan landskapet Lappland.
För om man ska vara noga, då är du uppvuxen i Norrbotten eller?
Jag är uppvuxen i Norrbotten.
Ja, det är där vi befinner oss. Vi kanske inte kommer vara så noga då med vilket landskap vi är i, eller vad tycker du?
Nej, det är ju samma typ av landskap som har format oss här.
Ja. Du Sara, hon har beskrivit det här med berget, Vithatten. Du har suttit och läst i Sara Lidman nu hela dygnet.
Jag har gjort det och jag hittade ett fantastiskt citat av henne. Hon skriver om berget Vättberget som är då Vithatten. Kören skulle ha sångövning i det fria på hällan högt uppe på Järvliberget. Hällan var lagom för DUFs kör men för snäv för dansbana. Och körledaren Gunnar Nilsson höll ett tal där han prisade utsikten. Rönnlöven var just hoppfulla nog att skimra i grönt, men tillräckligt hårt hållna för att inte skymma Järvliträskets vattenspeglar. Och hur blått var inte Vättberget? Och han hade sett en bild av Japans heliga berg Fuyama, men Gunnar Nilsson för sin del skulle då inte vilja byta. Vättberget dög som utsikt. Ja, det blev över. Herregud, vad det är vackert. Hur gamla måste vi bli för att hinna giva denna utsikt all den beundran hon förtjänar?
Sara Lidman i Livsens rot om Vithatten. Och om jag flyttar blicken lite mer bara rakt söderut, ut mot myren, då finns Joakim Lindvall där. På Vithattsmyrarnas naturreservat och Stormyran med Thomas Stafjord. Eller vilken myr är du på?
Ja, men nu är vi på Stormyran kan man säga. Själva hjärtat av det här stora myrområdet då, som till namnet i alla fall har tre olika liksom, delområden. Men ja, Stormyran, mitt i det här stora myrkomplexet då, om du ser dit igen. Och jag tänkte att vi börjar så här, Thomas. Så går vi upp hit. Ganska stor skillnad på ljudet.
Ja, men verkligen. Det är ju från klaffset nere på kärret eller myren upp på den här tuvan där det är egentligen knastertort alltså.
Ja.
På en meter.
På en meter, precis. Och så massa organismer här emellan då som vi har passerat. Men här Thomas, här handlar allting om vatten skulle man kunna säga.
Ja, alltså myren, myrlandskapet, det är ju helt och hållet format av vatten. Kommer vattnet bara uppifrån himlen så kan det så småningom utvecklas en mosse. Det är inte så vanligt här uppe i norra Sverige, men i våra hemtrakter i södra Sverige så finns det mossar. Allt vatten ifrån himlen, ingenting från sidorna. Men här har man nog så många kärr ute i myren också, där vattnet kan komma underifrån eller från sidorna och formar då torvtillväxten och växtsamhällena ute på myren.
Mm. Vi ska reda ut de där begreppen alldeles strax, Thomas. Thomas Stafjord, alltså, du är biolog på Länsstyrelsen i Västerbotten. Thomas, kan inte du bara inledningsvis, du har ju skrivit en jättefin text till den här informationstavlan då, som är precis när man går in liksom till det här naturreservatet. Du kan väl bara läsa inledningen där.
Myrlandskapet öppnar sig mellan träden. En vindil för med sig doften av morgonfuktig myr. Det går att hålla sig torrskodd länge här, på tallholmar och slingrande grushöjder. Men han ger sig av från stigen ut på Slottemyran.
Och det där är ju då också en referens till Sara Lidmans Jotronlandet.
Ja, men när jag skrev reservatsskylten för dryga 10 år sedan i det här landskapet där Sara har berättat om människor i tidigare. Det går ju inte att komma ifrån att vilja luta sig lite grann mot henne.
Mm.
Så att jag gjorde helt enkelt så att jag återupplivade några karaktärer i Hjortronlandet.
Ja.
Stina bland annat.
Ja, och man kan ju verkligen tänka sig att människor en gång har gått här ute på de här slottmyrarna då, alltså, och tagit starr och annat, men det ska vi prata mer om sen, Thomas. Men om vi då bara ska liksom, för det första, det är en väldigt stort myrkomplex som vi står i nu.
Över 600 hektar, 661 hektar för att vara exakt, som uppmärksammades väldigt tidigt, ja naturligtvis av människor som bor här i lång tid tillbaka, men av oss inom naturvården och naturintresset på olika sätt, så är det väl kanske från 70-80-talet.
Mm.
Och sedermera blev det inventerat då under våtmarksinventeringen på 1980-talet.
Mm. Och det här stora området, nu får jag se till om det hör jag det, jag tyckte jag hörde en spännande fågelät här, men jag hörde nog vilse. Jo, men det här stora området då, det består ju naturligtvis av massa olika naturtyper. Man tänker sig liksom en myr, det vi har framför oss är ju en ganska liksom storslagen myr, det är vitmossa, det är starr, det är en kärn precis framför oss. Och sen så är de här myrholmarna då med tallar och sen så har vi ju varit runt och tittat lite varstans. Men Thomas, Du sa där, myr, om vi bara några i begrepp, myr och mosse, lite kort, är ju, vad är skillnaden?
Ja, myren är ju som rubriken på hela den här öppna ytan. Sen kan man ju dela in myren i en hel hoper med olika kategorier.
Ja.
Och vi kommer ju att röra oss i den lilla övergripande delen, kan man säga. Så mossen, som jag sa, lite mer kupolformad egentligen.
Mm.
Med en tydlig lagg, alltså ett område i utkanten där det är lite fuktigare.
Ja.
Men olika typer av mossar är alla höga.
Just det.
Och har sitt vatten uppifrån då.
Just det.
Men de är inte här.
Nej, precis. Om myren får det, liksom, det kommer en bäck eller den får vattnet från omgivningen här.
Ja.
Och sen så har vi kärr och kärn och flärka och strängar och det finns massa olika begrepp. Vi ska inte bara ner oss i det. Men
det poetiska egentligen om man börjar att fundera på det.
Ja.
Sträng bland kärret eller sträng bland myren.
Ja.
Sträng Flarkmyren heter det ju, just det.
Just det, ja men precis.
Och det har vi ju sett en hel del av.
De var vi ute och skuttade på igår.
Om man skulle ge sig på och karaktärisera det här så har vi ju en göl, som du sa, som har gungande vegetation runt sig. Och det här framför oss skulle jag egentligen kalla ett kärr, tror jag, för det påverkas av omgivande vatten ifrån de här tallholmarna och så vidare.
Ja, och så har vi grönbenan och glutsnäppan och storsporen. Ja, du hör Jenny, vi har pratat om.
Ja, och här har vi bofinken och lövsången och rödvingetrast. Jag vet inte om vi har hört den på sista tiden, men det har varit mycket rödvingetrast där också, men mycket bofink. Ja, tack så länge. Joakim Lindvall är fältreporter. Thomas Stafjord, han är naturbevakare på Länsstyrelsen i Västerbottens län. Och just idag, den 30 maj, pågår det ett fågelmaraton bara några kilometer härifrån. I Västra Träsket, i Fågeltornet, i Glommersträsk, precis på andra sidan länsgränsen här i Norrbotten. Och där räknas det fåglar i 24 timmar i sträck. Det är en liten fin sjö där med öar av starr och det blommande kabbelekor. Och Helena Södlund, hon var där för bara några timmar sedan och kollade läget.
Men det där är samma som vi
såg. Men god morgon eller god natt eller vad jag ska säga.
Ja, god morgon är det för mig.
Ja, vad heter du?
Stefan Holmberg.
Ja. Alltså, nu är klockan strax innan 4. Vad håller ni på med här? För här står ju två personer bakom dig och med kikare och du har precis kommit.
Vi räknar fåglar i något som heter 24 timmars räkning. Vilket vi har hållit på med i, det blir 19:e året i år.
Varför gör ni det?
Jag säger det, men vi tycker om att titta på fåglar framför allt. Men sen är väl som att vi gör någonting som förenar oss. Så vi alla är bara för oss själva i skogen typ.
Alltså hur går det till då? När börjar ni och när slutar ni?
Ja, vi börjar ju 00, så de här tjejerna här bak har ju stått sedan 12 och räknat. Och så räknar vi 2 timmars perioder. Då vi räknar allt vi ser, antal och antal arter.
Okej, okay, och sen så... Alltså, skriver ni ner det och vad gör ni med det sen då?
Ja, vi skriver ju ner och sparar i datan, så vi har ju rätt mycket data ifall någon känner sig hågad att ta tag i det. Vi ser ju förändringar över tid och så vidare.
Och du ska gå på passet nu då, eller?
Ja, jag ska börja om några minuter.
Men jag ska gå och kolla, det står ju två tjejer som du säger här bakom. Rejäla täckjackor och rosa mössor har de. För det är ju lite småkyligt så här på natten. Ja, hej, god morgon. Vad heter morgon. Du?
Charlotte Zachrisson.
Och du står här med rejäl tubkikare och också en lång och rejäl täckjacka och mössa.
Yes.
Mm. Du har varit här sedan midnatt?
Ja, vi kommer strax före midnatt.
Mm. Mm. Och bredvid dig står ju en tjej till här. Vad heter du?
Jag heter Marika Lundgren.
Ja. Och hur har natten varit här då? De här 4 timmarna som ni har kört tillsammans då?
Ja, men det har varit helt fantastiskt. Strålande väder. Vindstilla. Så vi har ju haft hur bra som helst.
Men vad härligt. Och har ni frusit?
Lite grann så där det är rått, men ingen fara.
Och då är jag nyfiken på att höra, vad är det för fåglar ni har hört och sett då?
Vi har väl sett faktiskt mot 38 arter.
38 arter? Mm. Det är bra.
Ja, men det är bra.
Ja.
Det är det.
Kan du nämna några?
Ja, jag kan ju nämna stjärtand, skedand, svarthakedopping.
Ja.
Och så de är, ja, men lövsångare och rödstjärt har vi hört. Gjuktyta.
Ja, okej. Okay. Är den här nu?
Ja, Marika, vi hör så dåligt vi, men Marika, hon hör den här borta.
Okej.
Okay. Ja. Ja, det är tur det är någon som har bra hörsel.
Alltså, ja, just det. Men hur gör ni då? Ni skriver ner det någonstans, eller?
Vi skriver ner det i listor.
Jaha, då vill vi titta. Här, Marika. Där är listan, ja.
Där är listan.
Nu ser jag. Titta här, ja. Och då skriver... Så första passet hade ni 31 arter?
Ja.
Mm. Och där ser jag brushane, vad roligt, glutsnäppa. Och det är enkelbeckasin, kricka, morkulla, gök, tofsvipa. Och sen så tillkom det några fler arter då nästa pass här då. Mm,
det gjorde det. Ska
vi
se. Mm.
Bläddrar vi här. Vad är det som tillkom där?
Ja, där hade vi både storspov, göktyta, drillsnäppa, hackspett, större hackspett.
Mm. Är det, vad blev ni gladast för? Vad säger du, Marika?
Ja, men egentligen är det ju de här änderna som man inte ser så ofta. Skärtand och skedand.
Mm. Och så är det roligt att höra storlommen, tycker jag.
Ja, och den har ni fått höra här mitt i natten.
Nu hörde jag rosenfink.
Gjorde du det? Mm.
Är vi på mitt pass eller
är det? Ja, nej, det är på ditt
pass. Ja. Ah. Det blir den första på din.
Det blir min första art tydligen.
Men det är ju fantastiskt.
Ja. Men det är ju typiskt.
Annars hade vi kanske fått 40.
Ganska nära här borta.
Ja, men hur låter den?
Ja, här som... Du.
Ja, men jag hör den också nu. Nu måste jag lyssna.
Hör du till och med av?
Pleased to meet you. Säger han ju.
Ja, en rosenfink alltså. Stefan Holmbergs första art då på hans pass på fågelräkningen som pågår i ett dygn i Glommers träsk. Vi får väl höra vad det är många arter de får ihop. De håller på till midnatt. Det var Helena Södlund som svängde förbi där tidigare i natt. Och där hörde vi också Marika Lundgren och Charlotta Zackrisson. Och Roger Marklund, har du hört någon rosenfink än i år?
Nej, inte i år. Det är några år sedan jag hörde en rosenfink faktiskt.
Här har vi mycket bofink och lövsångare.
Ja, det är i huvudsak det. Det var rätt mycket duvor som har flugit förbi sista tiden också.
Mm. Ja, men inte jag tänkt på. Jag sitter nog och lyssnar så mysigt här. Det är naturmorgon och idag ska vi ta en titt på förra veckans naturfråga. Eller idag, vi ska göra det nu. Vi hade formulerat den på det här viset. Nu när naturmorgon snart är slut har solen gått upp för länge sedan. Men gudinnan som sköter om soluppgången gör sig påmind dagen lång genom den art vi nu söker. De patrullerar längs trädungar i odlingslandskapet eller gläntor i lövskogen så här års. För att de ska bli fler måste det finnas korsblommiga växter i närheten. Soluppgångens gudinna har namngett en fjäril som behöver korsblommiga växter, det är så vi har tänkt. Aurora fjärilen var det vi sökte. Och vinnarna den här veckan, det är Gunn Liljengren i Valda som får en termos. Mats Havskogen i Malmö får en tygkasse och Eva Festin i Orviken får Naturmorgons tygmärke. Grattis till er! Arten var min första favoritart i naturen när jag var liten, skriver Sofia Möller Skog. Pappa gjorde en fjärilshov av ett gammalt tennisracket och med den sprang jag över ängarna och så småningom blev jag biolog. Vilken inspiration där. Och naturmorgon Helena Södlund, hon har varit ute och letat aurorafjärilar tidigare den här veckan tillsammans med Leif Björk som är fjärilsinventerare från Järvträsk.
Ja, det är lite roligt. Vi har ju åkt runt här nu i typ hela Västerbotten och letat efter aurorafjäril. Hur går det, Leif?
Ja, alltså det är alltid lite svårt när man lovar någonting. Det är som att det är inte så lätt. Och nu hade jag ju hoppats att den skulle vara här uppe i Missenträsk. Men jag tror, som vi pratade om, att vi har lite kanske oska i luften, vi har haft hagel och de tänker att det blir någon bättre dag imorgon.
Mm.
Så att vi har nog inga goda chanser att få se den idag, men vi kan ju ändå berätta lite grann.
Och
om vi nu skulle se den här, då skulle vi se här att det kommer en liten vit fjäril. Och ofta så här nu i början så är det ju en hane med den här fina orangea kanten på vingen. Och den är ju ute på spaning efter en hona. Så den färdas ju ganska snabbt. Så det är ju inte så lätt att få en bra bild heller att fånga den. Men det behövs ju inte, för den syns ju så bra där den kommer.
Ja, för den är en fjäril som är ganska lätt att lära sig. Alltså han är inte så lätt att förväxla med något annat.
Nej, det som är svårt med aurorafjärilen, det är att stava rätt. Ja, jag har försökt med det, att få ihop det här A och O och lite sånt där. Men det är sånt där man får leva med.
Och morgonrådnadens gudinna är Aurora. Och det är liksom att solen går upp på vingspetsarna på handen där.
Ja, ja, fantastiskt. Jo då, så får man då lära sig lite grann. Då honan kommer också, hon har hon inte här fina orangea. Utan då får man titta på undersidan, de skiljer sig lite. Alla de här vitfjärden har lite olika undersida. Så att, har man lite tålamod och de sätter sig, så kan man ge dem ett foto då och titta under. Eller en bra kikare är bra också, för då kan man ta, då blir de inte bli så rädda. Man kan ta dem på avstånd lite grann.
Just det, och då är hon lite grönspräcklig, som lite marmor sa vi, eller liksom som ett sånt fint grönt och vitt mönster. Och hannen ser också ut så på undersidan.
Ja, de är lika i det fallet. Mm. Ja.
Och den kommer ganska tidigt på våren. Du sa grönsnabbvingen ser du först och sen Aurora fjärilen.
Ja, precis. Och sen kommer det i regel rappfjäril. Lite beroende på årstiden så kan de ju komma ganska samtidigt. I år hade jag en Aurora fjäril jättetidigt i Gallier. Alltså den måste ha legat på en varm plats. Det var jag och en till i Sundsvall tror jag som hade den. Så att, man får vara observant när man är ute och titta vad man ser. Inte vad som står i fjärilsböckerna, för de har oftast skrivna för länge sedan.
Men man ska kolla lite så här längs med skogsbryn i vägkanter. Och sen måste det finnas de här korsblommiga växterna i närheten som värdväxter och bräsmor och sånt.
Ja, längs bräsma och sådär som kanske är den vanligaste värdväxten för larven här. Den är inte så noga heller, det är ganska många värdväxter, det är inte bara en art.
Ja, just det. Ja, men det är en väldigt fin fjäril i alla fall som vi får väl se om vi ser den någon av de närmsta dagarna helt enkelt.
Ja, men det tror jag. Vi får hoppas på lite varmare. Nu är det lite ishavsvind här uppe i norr.
Leif Björk från Fjärilar i norr och Helena Södlund, ja, de letade och det var ju lite skiftande väder under veckan här. Och de flyger helst i solsken. Men någon dag senare, alltså i torsdags, när Helena klev ut på ängen här i Missenträsk, ja, men då spanade hon lite igen.
Alltså nu ser jag en fjäril som flyger, men jag har inte tappat den ur sikte. Tänk om det är Aurora-fjärilen. Här, nu ska vi se. Det kommer en fjäril här. Det är en Aurora-fjäril. Jag ser den. Den är vit, flyger väldigt snabbt här över. Och den är orange på vingspetsarna. Och jag går efter den. Och den är här i Missenträsk. Dagen efter. Det var kalla dag igår när vi höll på och letade efter den. Åh, vad fin den är. Men så klara de här orangea vingspetsarna. Jag går efter här. Ska se om han sätter sig. Nu sitter han stilla. Och jag ser det orange längst ut. Men också utanför det orange är en svart kant. Den är ganska liten. Några centimeter stor. Alltså inte så stor som om man tänker en nässelfjäril eller påfågelöga. Och nu ser jag också de här, den gröna undersidan. Och han håller sig fast i ett grässtrå där. Det blåser i antennerna. Och här bortöver så ser jag alltså, det vimlar av aurorafjärilar nu. Jag ser som ett vitt flor av de här korsblommiga växterna. Det är då sandtrav tror jag mest. Och så är det. Jag kan faktiskt inte ens räkna aurorafjärilarna idag. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se. Och det är Hanna då. Så, och de känner man igen på de här orangea vingspetsarna. Alltså vilken lycka. Det känns väldigt fint att kunna knyta ihop den här Aurora-säcken. Nu ska vi se. Det här har en satt sig. Det är en hona. Och nu måste jag sätta mig ner. Hon har inte det här orangea, utan hon är med, jag ser, hon viker ihop vingarna och det är det här gröna mosaikmönstret. Så här, absolut, och då kommer en hanne efter henne där. Honorna har också kommit fram. Så nu är det full parningssäsong för aurorafjärilarna här i Missenträsk.
Det blev en riktig fjärilsdag till slut, reporter Helena Södlund om aurorafjärilarna. Och Roger Marklund från föreningen Fjärilar i Norr, du också. Det flyger ju inga dagfjärilar ännu så här tidigt på morgonen. Jag har inte sett något i alla fall, har du?
Nej, det är nog lite tidigt, lite kyligt än.
Mm, de är lite så, de vill värma upp sig. Men du, vi var ju ute i förrgår och körde runt här i landskapet. Och då var det egentligen två arter vi såg hela dagen och mycket. Vilka arter är det som är tidiga så här i trakten?
Ja, de första som kläcks här, det är ju grönsnabbvinge och tosterblåvingar. Det var ju de vi såg mycket ute på vägkanten och skogskanterna där vi gick i torsdags.
Ganska små båda två, men vilka, ja, de är vackra, det kan man inte säga något annat. Kan du beskriva grönsnabbvinge?
Ja, grönsnabbvingen har metallisk gröna vingar, helt i färg med blåbärsris och annat ris. Det är fantastiskt vilka färger som smälter ihop med riset på backen.
Mm, och sen så glimrar den liksom till. Ja. Det är ju något litet guldglitter på den. Ja. Och tosteblåvingen är ju en sån vacker liten blåvinge. Men vad är det annars? För liksom, vad utmärker fjärilslandskapet som vi är i?
Ja, dels just det vi sitter i nu, det är ju det här lite mer öppna odlingslandskapet. De är aurora, rapsfjärilar. Och sen kommer ju en del pärlemorfjärilar. Men vi har ju lite fokus på myrarna. Och det är ju en fantastisk miljö för fjärilar. Man kanske inte tänker på det, men vi har ju många fjärilar som har sin biotop på de här stora myrarna. Och så att ungefär om två veckor så ska vi ha full rulle på myrarna här med inte minst en spännande art som flyger bara vartannat år. Tallgräsfjäril.
Mm-hmm.
Jämna år flyger den. Du ser den aldrig på jämna år.
Men du säger, den har koll på almanacka?
Ja, på någon vis har den det. Har bestämt sig för att jag tar det lugnt ett år.
Ja. Joakim Lindvall, han är ju ute på myren. Och jag hade tänkt fråga om ni hade sett några fjärilsarter, men vad så, tallgräsfjäril. Roger Marklund säger att ni ska hålla upp ögonen för den. Det är lite tidigt.
Ja, men herregud, det var världens dramatik här, Jenny. Vi skulle ut, så tänkte vi en bit ut på mossen här. Men alltså allvarligt, vi höll verkligen på att gå fast oss, Thomas.
Ja, det började gunga. Du var på väg ner alltså.
Alltså vi skulle 10 meter ut här, tänkte vi, till en liten holme. Se hur fint och bra ut som helst att
jakten
gå liksom.
Jakten på myrliljan.
Var det. Men fasen vad det gick liksom snabbt. Det var bara...
Man måste komma ihåg att fälla ut armarna i de där nödlägena så att man inte åker ner helt och hållet.
Okej, fälla ut armarna, det är nummer ett. Nej, det var riktigt obehagligt alltså. Det gick så himla snabbt också.
Nej.
Verkligen. Från fast mattan till gungflyget närmare kärnan här ute.
Nej, och samtidigt så försöker vi kolla efter småspov och ja, det blev lite rörigt här. Men nu försöker vi samla ihop oss här, Thomas. Myr. Det var det vi var inne på. Nu tog Thomas upp ett helt liksom och krama. Du tog upp en näve.
Grönvit vitmossa.
Pissmåsa som vi då har läst att det kallas på västerbottniska. Mm.
Det är med lite andra växter också som rosling och tranbär heter det.
Just det, ja precis. Det.
Men det som är det viktiga här då är ju vitmossan i sig. Så vi står ju nu ute på myren. Och vitmossan är ju själva grunden till torvbildningen tillsammans med andra växtdelar. Och vattnet återigen tillsammans någon meter eller en bit ner här så är det ju en syrefri miljö där torven bildas.
Mm.
Och det här fortsätter århundrade efter århundrade och myrvegetationen eller torven tillväxer. Så det är ju det centrala här egentligen.
Mm. Och det är därför det också, det kan ju konserveras allt möjligt. Man kan hitta saker som är liksom tusentals år långt ner i torven.
Tallstockar som går att åldersbestämma både med hjälp av hur länge har myren tillväxt och årsringarna på själva tallen långt där nere.
Ja, precis.
Det är vi bevarar.
Så myren och sen som sagt var vi inne på massa olika formationer. Vi var väl nere i en flak där, en sån här liksom bottenlös hål. målas om ja, där.
Även om inte de här strängflarkarna är jättetydliga just här. Andra delar av myren har ju det. Men flarken är ju den blöta delen där du kunde ha ja, dina sista dagar helt enkelt.
Om man inte hade fällt ut armarna.
Ja, och medan då strängen är den
fasta
formen. Där man har livlinan med lite torrare växtsamhällen uppe på. Då
ja, och anledningen till att vi ville ut de här 10 meterna. Du såg någonting ganska ljust där ute, Thomas.
Ja, det började klura på. För just den här stormyran, den mellersta delen av Vithallsmyran, där ska det finnas myrlilja på något ställe.
Beskriv vad myrlilja är för någonting.
Ja, det är ju en liljeväxt släkt med andra som är liksom en lite annorlunda växt ute på myren.
Ja.
Och den finns företrädesvis här i norra Sverige. Det finns några lokaler även i Götaland.
Okay.
Allt mer sällan, men
ja.
I mina hemtrakter i Västergötland, där finns det faktiskt några lokaler med myrlilja fortfarande.
Ja, och lite av anledningen då, eller förutom myrliljan då, var ju att vi ville komma ut och titta lite mer på. För här då har ju, som också Sara Lidman skriver om i sina böcker, liksom slitet med att slå, alltså myrslotter som det kallas. Man använde helt enkelt växterna då som fanns ute på myrarna till djuren, till korna som hö, fast det var ju så ont om hö, gräs, och så därför använde man växterna, det som finns här ute på myren då, Thomas.
Den lilla mark som man hade brutit upp runt gården i liderna här uppe i Missenträsk, den använde man ju för odling av potatis och kanske korn till och med.
Mm.
Men det var ju en oerhört viktig odlingsyta. Däremot fodret till djuren, det var man ju tvungen att hämta. Djuren fick ju beta ute på skogen på sommaren, men vinterfodret fick man ju ta ute på myren. Och då blev de ju experter på att hitta igen de typer av stall och gräs som gav bäst tillbaka.
Ja.
Och vi har ju varit och tittat på en del här i Stormyrbäcken som man kan definiera som mad.
Just det.
Där
alltså som en strandkant vid
en
bäcken.
En strandkant, en raning säger man här i norra Sverige. Där bäcken för med sig slam, näringsrikt vatten. Som då under den här tiden på våren avsätts vid sidan om bäcken. Och man får jätterika vegetationssamhällen.
Mm.
Styltstar såg vi där nere.
De är ju för festliga, ja, som det stora tuvor som är typ en halv meter höga eller någonting.
Precis, men de får man nog kanske se lite grann som ett skede där maden har vuxit igen lite grann.
Mm.
Men de letar man reda på. Och här ute på myren försökte man hitta bredbladiga starr, Norrlandsstarr, vad heter de mer?
Flaskstarr och strängstarr och trådstarr och vad de heter.
Ja. Och det har vi säkert här ute, inte just där vi står nu.
Vi går inte ut och tittar, Thomas, utan vet du vad jag tycker att vi gör? Vi går tillbaka till den fasta myrholmen här och sen tar vi en kopp kaffe helt enkelt igen och försöker smälta det här som vi precis har varit med om.
Ja, alltså jag fnissar, men samtidigt, det här är rätt så allvarligt egentligen. Jag är glad att ni är välbehållna och kan sända radio. Joakim Lindvall och Thomas Stafjord från Länsstyrelsen i Västerbotten är på Vithallsmyrarnas naturreservat ute på Stormyran. Och man ska ju inte rangordna några vårtecken, men i torsdags följde jag ju med dig, Roger Marklund, till en skog västerut bortanför Järvträsk och mot Skellefteälvtill, där det just precis nu står en alldeles ljuvlig orkidé i blom.
Det här är Mörträskhed naturreservat.
Men du, det är en tall- och sandig het.
Det är en tallsandskog, ja. Som är en gammal, fin, lite gles tallskog i huvudsak. Lite gran finns det väl i de här fuktigare svackorna. Och just här där vi står ser vi ju det här fuktstråket med enbuskar. Som den sträcker sig ett antal hundra meter båda hållen här.
Just det.
Och just i den här svackan ska vi nu ta och kika på Norna.
Just det.
Som är lite av en karaktärsväxt i just det här området.
Det är den norra skogarnas lilla drottning.
Absolut, en fantastiskt vacker växt. Och just här har vi ju ett antal fina lokaler. Här har vi då sett upp mot 400 blommande, en dels vårar. Vi har något område längre ner här. I fjol såg vi 300 i det området. Nej, men det är fantastiskt när det i maj, juni får gå ut på de här norra områdena. Och känna att wow, nu är det på gång igen.
Ja. Ja, då ska vi se här då. Enen har vi hittat här i fuktstråket i alla fall.
Ja.
Och renarna har gått det tidigare och lämnat ifrån sig. Du ska in i enerriden. Nej, men titta.
Ja, den är, kanske håller på att sloka lite grann. Nej, vi ska hitta
det. Jag ser. Där. Oj.
Där har vi en full. Den är jättefin. Ja.
Kan du beskriva denna orkidé?
Ja. Cirka 15 centimeter hög. Brun stängel. Med en lila blad. Med en ljus lila läpp. I blomman. Och bladen som är dessutom vintergröna.
Ja.
De är lite fårade.
Ja.
De är rätt så specifika så man tar inte fel på dem.
Du kan ta växten på dem även när hon har blommat klart.
Ja, absolut.
Men tänk er att i allt som för övrigt är grönt eller brunt i denna skog så står det nu de här vackra skogsvarelserna i rosa lila.
Ja, det är fantastiskt. Där har du en till, ser du?
Och de här bladen upp till är ju flikar. Det ser ut som en liten krona.
Diadem.
Ja, ett diadem, ja. Oj. Och läpp. Men om man ska säga så det ut som en liten toffel.
Ja.
Åh, här är en hel bukett. Kom. Annars satte de en och en. Kolla där.
Där har vi.
2, 3, 4, 5, 6, 7 i alla fall. I samma tuva.
Har vi, två är utblommade slokar och lite brungrå.
Ja.
Men fem stycken är fina.
Titta.
Det är det som är så fantastiskt med att vara i skogen. Och när man börjar kunna läsa av skog och sånt då börjar man spana. Vänta, här kan jag nog hitta det och det. Och det är jätteroligt när man...
Och det var ju precis det att när vi kom på Tallheden, där uppe är den ju torr och det är mycket lav. Mm. Och sen så var det här enbuskarna som avslöjade här något annat.
Ja.
Och granarna. Men Roger Marklund, botanist kallar jag honom, han vill inte vara det. Men han är kunnig på blommor och vi var ute i skogen och tittade på Nona häromdagen. Jocke Lindvall, har du kommit till lite torrare mark?
Ja, vi sitter här nu, Thomas och jag, med en kopp kaffe lutade mot en tall. Och Thomas, du sitter och tittar i kikan. Kanske en jorduggla där ute på en av holmarna?
Ja, eller ja, långt bortanför holmarna, fortfarande i mellan tallarna. En stor, lättflygande rovfågel, ljus. Mycket troligt jordugla.
Ja, och här kommer sångsvanarna att flyga över också.
Sumpmarken var täckt av tjorvigt, segt ris och stripiga tuvor. Däremellan var lömska dypölar. Ja, så skriver Sara Lidman om myrarna runt Missenträsk i Västerbotten. Och om barnen som utmanade ödet vid myrhålen. De flesta kom dock hem med livet i behåll och en groda eller en kvist skvattram i handen. Ja, god morgon, välkomna, det här är Naturmorgon i P1. Välkomna också till Vithattsmyrarna och Missenträsk i Västerbotten. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall och jag står så att jag ser hela det landskap som är fonden i böcker som Hjortronlandet och Järnkronan. Och fältreporter Joakim Lindvall, du står mitt i, ja, Hjortronlandet kan man säga.
Ja, absolut. Hjortronblommorna blommar här för fullt. Alltså vita, fina blommor som liksom lyser verkligen i det här grönbruna myren och med klena tallar runt omkring. Och nu börjar det också bli ganska soligt igen. Riktigt fin morgon faktiskt.
Mm. Man är, jag kan inte beskriva de här långsmala målen, men de glesnar på. Det är trevligt. Och här uppe på ängen på åsen i Missenträsk, där man har utsikt över hela detta långa landskap, här flyger ladusvalerna ganska lågt över äggen och fångar de nykläckta myggorna, Jocke. För de har ni ännu mer av. Ladusvalerna eller myggorna?
Inte myggorna, det är det vi har. Men inga ladusvaler. Men vi har annat. Vi har spovar och vi har lite vadare, grönbena och glutsnäppar. De äter kanske inte så mycket mygg, men ja.
Jag tänkte på det där som hon har skrivit om dypölarna, och oftast kom barnen hem i behåll, och att du bara för en liten stund var på väg att försvinna ner i en flark.
Ja, men jag tänkte också på det när du läste det där liksom lömska, att vi var precis på väg ut bara några meter här. Nu står vi liksom på ganska fast mark här. Vi har liksom en gles tallskog bakom oss och det är lite ris på marken och man känner sig trygg. Och sen så skulle vi gå ut en bit och titta på lite starra som växte här ute. Och från det ena steget till andra så bara sjunker man rakt ner. Det är väldigt lurigt faktiskt.
Ja, det är det faktiskt. Det är allvar. Vi ska ju också ta oss till en särskild sorts äng om en stund, där människor brukade ta ut diken och sen vatten till hjälp för att få ännu bättre skörd, mer och rikare hö. Och vilka örter som växer där? Silängen tänker jag på. Det blir mer Sara Lidman förstås. Och du, vad tänker du att du ska hinna med denna timme?
Ja, men jag tänker att vi fortsätter att botanisera här ute på myren och också, precis som du då, pratar om ändå liksom den mänskliga aktiviteten. Här känner man nästan att man är liksom vid en riktig sån här vild Norrlandsmyr med stor spor som flyger omkring. Men här har ju människor varit och liksom använt den här myren. Och vi ska också hinna prata lite grann om hur man faktiskt, för man vill ju göra den bättre för sina egna behov så att säga, och hur man nu i våra tider försöker återställa myren. Det tänker jag att vi ska hinna prata om.
Mm. Och man kan höra av sig som alltid till naturmorgon@sverigesradio.se och till sociala medier. Helena Södlund är producent och hon har koll på mejlen. Och så gör gärna det. Jag tänker innan vi lämnar ordet till dig ute på Vithattsmyrarna, Jocke, att vi ska kika in i den gamla skolan här i Missenträsk och Sara Lidman-utställningen som finns där. Helena Södlund, hon var där inne här om dagen och då fick hon en guidning av Yvonne Stenberg, Missenträskbo, och faktiskt hon var Sara Lidmans frisör i nästan 40 år dessutom. Och på väggen i skolan står ett tänkvärt citat.
Jag kan gå fram här mot väggen där det står, det är en gran här och så står det samvett. Och det är ett väldigt vackert citat här. Kan du berätta någonting om det?
Ja, allt som står i det här citatet är ju faktiskt lika tänkvärt idag som det var för 20-30 år sedan. Och jag tycker den säger ju allt. Just det här att allt levande höll ihop genom tusen strider och smekningar. Mm. Det är väl någonting att tänka på, tycker jag, idag.
Och hur tänker du då?
Jag tänker allt vad som händer ute i världen. Och Sara var ju verkligen och brydde sig vad som hände. Krig, svält. Hon var ju verkligen politisk. Och det fortsatte hon med när hon flyttade upp hit.
Och i naturen så fanns det ett samvett då, där alla de här olika träd och vatten, myra, björn, ekorre, kråka visste om varandra. Det låter som en natur där allt hänger samman.
Ja, det är väl det är här. Sara var ju väldigt, tyckte det var jätteroligt att när hon fick se ett djur nära huset. Och då är vi ju vana vid att se djuren. Men vi har ju alla djur runt omkring oss.
Något särskilt djur som hon brukade se?
Älg. Det tyckte hon var majestätiskt att se. Och det är det ju.
Yvonne Stenberg om samvett. Det var Helena Sörlund som pratade med henne. Och citatet är hämtat ur boken Järnkronan. Och det är karaktären Didrik Mårtensson som tänker så där när han sitter i fängelse långt från hemmamarkerna och familjen. Och så här låter det när Sara Lidman själv läser det.
Att det fanns ett samvett i naturen som höll ihop allt. Att träd, vatten, myra, björn, ekorre, kråka och sork, alla visste om varandra, ständigt hälsade till varandra i ett oupphörligt godkännande, utan grymhet och utan nåd. Att det fanns ett samvett. Att varje enskild varelse löd en lag som utgick från det hela. Att allt levande höll ihop genom tusen strider och smekningar.
Sara Lidman själv där från Missenträsk och världen. Och det är precis därifrån vi sänder den här morgonen. Roger Marklund från Piteå Lappmarks flora. Du har också läst mycket Sara Lidman och igår läste du ännu mer. Och då hittade du ett fint citat som jag tänkte vi skulle lämna över till Joakim Lindvall och Thomas Stafjord med. Vill du läsa lite?
Och hade hört att söderut där de hava allting av räka is, äpplen och vete och rosblom. Men där hava de inte snottren. Hej är tjänligt åt dem.
Och då är frågan om ni hava några snottren, Joakim Lindvall, nere på Vithatsmyren här nedanför Missenträsk.
Ja, hade du frågat mig i förrgår så hade jag inte vetat vad snottren var för någonting. Men Thomas Stafjord, du vet vad snottren är för någonting.
Jajamän, hjortron.
Hjortron, precis. Vi sitter ju vid en hjortrontuva nu. Vi har lämnat liksom den våta myren, gått upp på en tuva. Och Thomas, vi måste bara beskriva hur den här tuvan ser ut. För nu är det ganska, solen har kommit upp ganska långt. De här vita blommorna, de fullkomligt lyser ju i det här ljusgröna, lite bruna toner.
Rostvit mossa.
Rostvit mossa. Och sen så ser man roslingen liksom med sina rosa blommor i motljus. Skvattrammen som vi sitter på nästan, som ger liksom den här lite fräna doften. Ganska angenämt.
Ja, alltså myrdoften, den är ju som allra mest koncentrerad nu på den här tuvan när värmen kommer. Jag skvattrar, men precis till då ska börja blomma. Och klämmer man på bladen så känner man ju som ett koncentrat av myrdoft. Ja, verkligen.
Verkligen. Och storsporen har vi här bakom.
Men mikrolandskapet här då på den här tuvan så är det ju otroligt vackert rostrött av vitmossan. Och så den knallvita hjortronet som ju kan lysa upp en hel myr i vissa lägen. Och sen då Andromeda roslingen med sina knallrosa blommor som nickar.
Ja, ja, verkligen. Det är liksom som en finaste bukett på något sätt. Och så mitt i alltihop ganska mycket ren bajs också.
Ja, men vi har ju hört det att i vinter har det varit väldigt mycket ren här i det här området. Och den här tuvan bekräftar det där vi sitter.
Mm. Precis. Men Thomas, hjortronet då som är liksom som Roger läste så fint ifrån Sara Lidman, som är liksom verkligen Norrlands guld på något sätt, alltså de här fantastiska orangea bären som också är dessutom nyttiga och så goda. Mm. Vad är det för växt egentligen, hjortron?
Ja, det är ju en rosväxt. Man tittar här på ståndare och pistiller, så fyller den definitionen för en rosväxt. Många ståndare, många pistiller. Det är ju ingen ovanlig växt överhuvudtaget. Den finns ju i hela Sverige. Mm. Den är skildkönad, så det är både hannar och honor på olika.
Det är olika plantor. Det finns hanplantor och det finns honplantor. Men hur funkar liksom fotplantningen då?
Ja, det kan ju bli bekymmer. Så att jag har hört vid något tillfälle att anledningen till att vi inte har så mycket hjortron i södra Sverige är ju att det är kanske... De sprider ju sig även vegetativt med kraftiga jordstammar.
Ja, här inne så finns det ju då jordstammar, det är så de sprider sig, ja, precis.
Det kan vara så att det är mer ett, antingen hannar eller honor då, som sprider sig i södra Sverige. Mm. Det finns ju hjortron även där, alltså själva bäret, men det är ovanligare med de här stora myrarna med... som är helt gula av hjortron.
Precis, för det behövs ju då pollinering förstås för att det ska bli ett bär. Då behövs det både liksom hannen och honan. De kan ju sprida sig då med hjälp av den här jordstammen, så plantorna liksom lever vidare. Men just för att bäret ska bli till så måste det liksom pollineras.
Mm. Och den här växten har ju av någon anledning valt att ha en blomning väldigt tidigt. Kanske för att fånga de insekter som pollinerar andra växter här på myren just nu. Men det är ju också ett riskbeteende. Så det är ju därför som det då kan bli helt dåliga hjortronår också, kanske oftast. Och bäret, om det då är ett lyckat år, kommer ju väldigt tidigt på säsongen. Aha. Så varför den har den strategin, det har inte jag hört någon riktig förklaring på. Men uppenbarligen är det ju ett riskbeteende att blomma så här tidigt.
Ja, precis. Och Sara Lidman beskriver ju det i sin bok Hjortronlandet, att var sjunde år så var de här fantastiska hjortronåren. Och då var det liksom fest i den annars ganska fattiga tillvaron.
Ja, folk verkar ju ha gått man ur huset och man beskriver det som guld som växer ur marken. Ja. Så det måste ju ha varit väldigt värdefullt.
Verkligen.
Kanske något man handlade med eller räddade livhanken för att det var nyttigt.
Ja, precis. Ja. Så de här myrarna då som nu, alltså de flesta kanske som bor i alla fall i norra Sverige är väl ute och plocka hjortron, det är så vi använder myrarna nu. Men förr var liksom det här också en ganska kulturpåverkad plats. Alltså som vi var inne på i förra timmen, det var slotter och man liksom tog tillvara på det som fanns. Men bara lite snabbt, Thomas, jag funderade på det nu när man då slutat. Om man pratar om ängslotter så är det jätteviktigt ju att man hävdar då de här slotterängarna. Men hur är det då med myrslotter? Vad händer? Växer de här myrarna igen nu när folk inte längre slottrar dem då?
Jag tror inte man kan säga det, för att här är det ju fortfarande vattenregimen som är det avgörande. Är det ett år med fuktigare marker så kommer en del av de här granarna eller små stackars tallarna som etablerar sig ute i kärret ett torrare år, då kommer de att dö. Och starrsamhällena, tuvullen och liknande, det är ju ganska konstant här skulle jag säga, om man jämför med en hårdvallsäng där vegetationen förändras på ett år. Så om vattenregimen kan få finnas kvar i myren eller kärret så kommer det att vara kvar så här. Sen om man går över till kanske lite rikare växtsamhällen, rikkärr eller extremrikkärr, då kan man nog kanske ha den effekten att man behöver hävda för att behålla artrikedom och så.
Och just det där med liksom vattenregimen, det ska vi prata mer om nästa gång vi kommer tillbaka, Thomas, hur man liksom ändå jobbar med den. Cough, cough, cough.
Ja, men tack så länge. Vad spännande att prata så mycket om hjortron på olika sätt och inte bara äta dem. Då, Joakim Lindvall och Thomas Stafjord är nere på myren, Stormyran, bort mot Jämmerdalen till. Vi är i Västerbotten. Och jag finns i Missenträsk på åsen där byn ligger med sina hus och gårdar. Det är fint, fint landskap här. Roger Marklund, du är med mig. Du är från Peter Lappmarks flora. Tänk vad grönt det är den här årstiden. Bara den senaste veckan.
Ja, och nu ser vi en vit fjäril. Den är det som flyger faktiskt.
Första dagfjärilen har vaknat för nu har solen börjat värma på oss.
Lite svårt att veta om en raps eller aurora med på det här hållet.
Precis. Mm. Jag tänkte bara att vi skulle botanisera här lite. Här, skulle du kalla det här en äng eller?
Ja, det är en typ av äng, ja, absolut.
Mm, den kommer slås av någon av bönderna här senare. Det här kommer auroran.
Där har vi den.
Med sina orange...
Nu har de vaknat.
Nu har de vaknat, ja. Och du, de är ju ute efter den här växten väl, om jag har förstått det rätt.
Det är en korsblommig sandtrav som ju är rätt så dominerande faktiskt i blomningen just här på sluttningen just nu.
Vita små blommor som liksom, det är som ett vitt skitflora i det gröna ängen. Korsblommig säger man, vad menas med det?
Ja, att de här kronbladen som är ett kors.
Fyra stycken i ett kors. Okej. Vad har vi mer? För det är ganska mycket rosa lila också. Stark färg.
Det är ju rödbläran som håller på att blomma just nu.
Åh, vad fin den är.
Den är fantastiskt vacker.
Hur beskriver man den? För den blomman sitter som på en liten bubbla.
Ja, och... det gör ju att den... Ja, jag har svårt att beskriva.
En bubbla först.
Ja.
Och sen sitter blomman på det. Och blomman är så intensivt rosa. Och så är de lite urnypna kronbladen också.
Ja.
Den är bedårande. Och de är ganska höga här i ängen.
Jo då.
Men du ville prata om midsommarblomster också. Den har ju inte gått i... Jo, jag såg faktiskt den längre ner igår som var i blom. Men annars, här har vi bladen. Här är blad och vi har knopp. Här får du en av mig.
Ja, men den är ju den fantastiska midsommarblomman som dominerar ängarna här ofta på framåt midsommar.
Ja.
Och med dess mörkblå blomma. Och inte minst då för vissa fjärilar är den oerhört väsentlig. En av de här fjärilarna som är helt beroende av den, det är ju turkosblåvinge. Som är en av de fjärilar som finns i just det här typen av landskap. Och där du ser sådana här i delar av norra Sverige så kan du hitta turkosblåvinge, fast den är inte jättevanlig. Jag tror vi har ett 20-tal lokaler inom Arvidsjaurs kommun där vi hittar just den.
Mm.
Så det är ju en. Så att just att se blomman, men just också vad har den för relation till annat, det här samvett som Sara Lidman pratade om, där allting relaterar till varandra.
Exakt det, ja.
Vi har ju en annan växt här som vi hade här någonstans.
Inte den, eller?
Nej, jag tänkte på ängssyran.
Ja. Vänta, vad har vi gjort av den?
Ja,
det är ju den här som liksom har en röd, lustigt ax upp till. Ser ju inte riktigt ut som en blomma.
Nej, det är ju en syra och den går ju att använda till mat också. Det är mycket av de här som växer här går ju att använda till föda.
Mm.
Och det är ju också en av de här växterna som är beroende av sitt sammanhang till för att ge föda åt larverna till vitfläckig guldvinge. som är en art som är vanlig här på sensommaren. Men den är också, jag tror att den börjar, jag vet inte om den bara blir rödlistad, jag kommer inte ihåg. Men den är, här är den vanlig, men inte söderut så mycket.
Nej.
Men en av de vanligaste vi hittar här på ängarna, på alldeles vägkanterna eller kraftledningsgatorna under sena delen av juli och in i augusti. Så där,
lite av samvetet här samvetet, på ängen.
Ja.
Helena Söderlund har dykt upp i den i grönskanden och bofinken sjunger så fint i mina öron.
Ja, det är fantastiskt vilken fågelkör det är här.
Vad du hört mer?
Oj, nu kom den humla, va? Ja.
Större, vad heter det, mörk jordhumla. Hon har varit ute och pollinerat, vet jag.
Ja. Nej, men jag har ju varit iväg innan idag också.
Mm.
Här är det ju rödvingetrast och lövsångare och bofink och annat härligt.
Precis. Men du har ju varit i Glommers. Mm. Det ligger, det är inte så långt, det är bara 7 kilometer om man kör. Men det är lite norrut. Då byter man ju län och alltihopa och landskap. Och då var du i ett fågeltorn där det pågår ett maraton, så där står skådarna och avlöser varandra hela dygnet och räknar ihop i någon sorts 2 timmars bitar vilka arter. Och klockan 4 ungefär, då såg de bland annat vad?
Ja, då var det ju lite, det var ju mycket olika. Det var sångsvan och det var dvärgmås som flög över det här jättevackra träsket eller den lilla sjön som, och sen var det enkelbeckasin och diverse. Men det var ju också så att vi pratade med Stefan Holmberg där som, vi kan ju höra lite vad han sa då.
Ja, framförallt lövsångare sitter ju nära här och så är det ju dvärgmåsar.
Och på, det är sångsvan på håll, va?
Ja, de ligger och ruvar här ute också. Jag hör någon trana på långt håll också som tutar.
Just det. Vad hoppas du på nu i dina 2 timmar, Stefan?
Jag hoppas ju alltid att något oväntat ska dyka upp. Det är alltid lite spännande.
Mm.
Men någon uggla ska väl vara kul och lite rovfåglar. Men de har ju inte riktigt vaknat upp än, rovfåglarna.
Mm. Och Helena, du har varit i kontakt med dem sedan dess.
Ja, precis.
Han
hoppade ju på uggla ju.
Ja.
Ja. Och Stefan Holmberg skriver till mig här nu att det kom förbi en jorduggla. Så han är jättenöjd. Och på han hade ju ett av passen då mellan 4 och 6. Och då fick han 46 arter på det passet.
Nej.
På 2 timmar. Jo, det var ju fler än det passet innan som var 38.
Det är ingen tävling.
Det är ju ingen tävling. Nej. Men de skojar lite med varandra i tornet.
Ja.
Och det har kommit också salskrake och grå flugsnappare. Och så Marika Lotta som vi hörde tidigare under morgonen. De var kvar en stund. Och så de hänger där lite tillsammans. Och sädesäla, säger han, den väntar de på fortfarande. Han har märkligt nog inte visat sig än.
Har vi sett några sädesäla, Roger?
Nej, faktiskt inte.
Kanske inte, men jag igår, den finns ju i missan.
Ja. Nej, men de ska räkna där hela dagen ju. Mitt på dagen och sen ikväll till klockan 12.
Mm.
Så jag tror Stefan har något pass till sen under dagen.
Mm. Alltså det blir kul. Det blir kul. Om vi ser rakt söderut här, Helena, så ser man det bara brer ut sig. Man kan se hur många mil som helst.
Ja.
Först är det svacka ner och så är det fler hus och gröna björkar. Och sen kommer det skogsridå och sen kan man ana myr och sen kommer mer skog och sen kommer berg.
Och blåa berg längst bort där, ja. Det är så fint.
Någonstans där nere i att, på Stormyran, där finns Joakim Lindvall och Thomas Stafjord. Och ni hade väl också en uggel. Såg ni en uggla?
Ja, men vi tyckte att vi gjorde det. Eller rättare sagt, du, Thomas, tyckte att du såg en jorduggla som svepte förbi i den här. Det är som en ås med ganska glesa tallar här på 100 meter ut. Och där tyckte du att du såg en jorduggla.
Absolut, det har bildats en liten beteshorisont av renbete och älgbete som man ser igenom tallarna. Och där flög den jorduggla.
Ja. Mm. De hade haft 46 arter där på ett pass i Glommersträsk. Så många arter har inte vi räknat ihop här?
Nej, av de större flygfäna då, myggor och fjärilar har vi ju fått fram nu i värmen här. Men det som jag tycker har varit det mest karaktärsfulla för oss var ju när vi kom hit och hade den sirliga grönbenan som pumpar lite grann som en cykelpump, en liten cykelpump. Mm. Och sen på det ganska snabbt så kom det ju en glutsnäppa och pumpade på lite mer kraftfullt. Mm. Sen vart eftersom vi har suttit här så har vi ju haft storspor. Det är verkligen mycket häckande storspor ute på Vitasmyran. Men också en, den avslutar ju sin flygfärd med en drill. Mm. Men vi hade också några lite mindre som hade en väldigt lång utdragen drill.
Ja, så lite snarlikt då storsporen, men på en annan karaktär, liksom lite snabbare på något sätt. Och,
ja. Ja. Ja, jag har ju hört småspor då i många gånger uppe i fjällen som är dess häckningslokal. Ja. Men jag är ganska säker på att vi hade småspor här också, ja, den här långa drillen.
Mm. Vi hoppas att vi hör den igen, och sen har vi också haft smålom här ute i den här kärnen som vi sitter har framför oss här.
Smålom som kanske nu den här dagen är i någon annan kärn eller göl här i närheten. Ja. De växlar ju då mellan olika vatten.
Ja, där har ni vår lilla lista.
Trevligt, mycket trevligt. Tack Joakim Lindvall och Thomas Stafjord. Ibland kan man ju se någon älg stå och beta i sig sådana här frodiga, goa växter i kanten av en våtmark, och de begärliga örterna är ju också sådana som har tagits tillvara. Det har vi talat om lite, för att föda hästar, kor och får. Inte minst till vinterfoder, alltså hö i gamla tider då. Våtmarker som svämmade över, de blir naturligt gödslade. Och det här har människor på olika sinnrika sätt sett till att efterlikna. Strax söder om Vitthattsmyrarna ligger det lilla kulturreservatet Rörträsks silängar. Och här leds vatten i små diken från sjön ovanför och ner över ängarna. Och Roger Marklund och jag var där häromdagen, och jag bad Roger förklara hela konstruktionen.
De dikena silar ner här på ängarna. Och på det viset så blev det en otroligt rik ängsväxt som man kunde slå på sent i juli, och det blev ett rikt foder till korna här. Och det spännande med det här området är ju också att man har gjort en akvedukt här över Perdikon, så att man kan på båda sidor av de här föra över vatten på ängarna här.
Precis, och på båda sidor av ån kan man få ganska fin skörd då.
Absolut.
Och förhoppningsvis blir av med vitmossan och det där som inte någon kan äta.
Jo då. Nej, men det är ju inga stora områden, men de gav otroligt rik skörd.
Jag säger att det är en fotbollsplan på varje sida ån kanske.
Ungefär, men sen är det lite mer längre bort också.
Ja. Den här akvedukten då, som vi ser här, det är ju en träkonstruktion som går över ån här. Jag vet inte hur man ska förklara den. En ränna i
en
trä.
Ränna, ja, visst.
Och så på höga ben då, så lutning för att komma över till denna sidan.
Ja, jo, då, nej, men det är en mycket praktisk och enkel konstruktion egentligen. Mm.
Vilken tid var det detta användes då?
Jag tror att man började anlägga de här i senare delen av 1800-talet. Och det brukades till 1940 ungefär. Mm. Själva metoden och slotten. Sen har man nog slagit här lite längre, men jag tror att själva bevattningssystemet användes nog inte till 40-talet.
Ja. Men du Roger, nu är det förmiddag. Och det har varit, jag tyckte det var lite kylslaget när vi begav oss, men nu värmer solen. Vattnet glittrar i ån. Mm. Det svävar en och annan insekt här som jag inte vet vad det är. Och kabbelekerna står ju och bara fnissar i gult i kanten på ån där.
Ja, en fantastisk tid. När mycket händer på en och samma gång. Man hinner ju aldrig med.
Nej,
plötsligt är kabbelekerna här. Sen kommer allting annat. Och nu börjar ju fjärilsäsongen så småningom att komma igång rejält. Och vi hoppas väl att vi kunna se lite saker här på de här silängarna.
Precis. Och björkarna är sitt vackraste ljusgröna. Nej, men precis. Det blev foder. av de här silingarna. Men nu ska vi ju ta på dina botanistglasögon, tänkte vi. Och se lite, för det blev ju en artrikedom i örter också. Nu ska vi ut och kika på det.
Här har vi ett myskgräs. Det finns väl flera olika sorter av myskgräs, men det luktar rätt bra, men nu känner jag inte så mycket av det. Men
nej, inte jag heller. Vad, vilken fin vippa det var, ja, i toppen. Lite dallrig och rar.
Mm. Mm.
Alla de här tuvorna då? Som liksom, ja, verkligen tar plats i, ja, den här marken.
De här, det som blir tuvigt så här, det är då styltstarr. De blir höga tuvor också. Sen lägger det sig gräs och växer år från år. Så byggs tuvorna upp. Och det är typiskt styltstarr.
Vad snygg vippan var.
Mm.
Alltså den är ganska mörk nu. Och sen så är det blommorna där uppe då.
Ja, de blommar ju den här tiden, ja.
Men en svart, ett svart ax, mm, i grunden. Och sen, ja, slår det ut där uppe så blir det brunt. Kallar man det här en fattig mark? Eller blir den rik när vi hade översilningen?
Botaniskt tror jag inte är så jätterik mark. Men nej. Nej.
Nu hörde du på att försvinna ett slukhål.
Ja. Men vad jag har sett att de har hittat här och så, det är väl rätt så mycket standardväxter för den här typen av område. Så, men att det har gett en rik skörd, det är ju helt uppenbart.
Ja, nu ser jag vad du...
Här har vi...
Titta, den är ju i blom.
Håller på att slå ut.
Alldeles rosa sitter den här på en liten... Ska vi säga en barrig kvist nästan. Roslingen.
Ja, den är otroligt vacker. Just genom att det är en av de första som blommar på myrarna så märker man ju av den.
Ja.
Annars är den ju rätt så oansenlig med sina grå, gröna blad. Som ser ut lite som barr nästan.
Ja, barr eller rosmarin,
ja,
eller något sånt.
Ja, just rosmarin. Ja. Nu har du sant i att det liknar den mycket.
Ja.
Nej, det är en läcker växt.
Jättefin rosa färg på blommorna. Och här har det gått en älg. Ser du det? Spillningen avslöjar den. Mm. På Silängen vid Rörträsk, där höskörden ju blev rik då eftersom den översilades av vatten under en period genom en massa små diken man ledde ner över från sjön som låg ovanför. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Vi sänder hela programmet från Västerbotten ungefär mitt emellan Skellefteå och Arvidsjaur. Och jag finns i byn Missenträsk och Joakim Lindvall, han finns söder om här. Ute i det stora myrlandskapet med namn som Stormyran och Jämmedalen. Det här är författaren Sara Lidmans hemmamarker och det är många av hennes berättelser som utspelas i här omkring, som järnbaneeposet som nybyggarna, om nybyggarnas liv här som utspelade sig från slutet av 1800-talet och framåt. Och här i byn finns en Sara Lidman-utställning i den gamla skolan. Det är bilder och berättelser och böcker som berättar hennes och bygdens historia. Inte minst om det hårda arbetet ute på myrarna. Och vid en av de stora bilderna inne på utställningen av ett djupt brett dike, där pratade Helena Södlund häromdagen med en av Missenträskborna.
Anders Stenberg.
Ja, och du är född och uppvuxen här i Missenträsk?
Ja.
Bott här hela ditt liv?
Jajamän.
Ja. Du, det finns en stor bild här på väggen. Ska vi gå och titta? Här hänger det spadar också. Det var ju mycket spadar som var här för att gräva. Det är en bild på ett väldigt långt och väldigt rakt och väldigt djupt dike.
Jo, det var för att dika ut myrarna i början på 1900-talet. Så då använde sig bara spadar.
Alltså, man bara förstår, jag ser liksom inte ens hur långt det här diket är, alltså var det tar slut. Och jag förstår vilket arbete det måste ha varit att med bara sin handkraft och en spade gräva ur.
Ja, absolut. För de är ju kilometer långa.
Mm. Och i det här diket står det en kille i 10-11 års åldern med en fot på vardera sidan av diket. Och så speglas hans kropp, hela, han speglas i vattnet där. Han ser lite stursk ut nästan, eller lite arg, eller vad ska man säga. Men du känner honom?
Jo, det var en gammal farbror som bodde här i Misenträsk med familj och allt. Han hette Gustav Ask. Och han var väl i 11-12 års ålder när det där gjordes. Och det var ju i början på 1900-talet. Efter 1910, eller under den tiden.
Så du har träffat honom, han är förstås äldre än vad du är, men du har träffat honom i livet?
Ja, absolut.
Vad tänker du när du ser den här bilden?
Ja, det är oerhört alltså jobb, vänner. Jag vet hur de förklarar att de gick flera lag. För att de tog översta och så djupare och de kom efter. Och de gatt ju, eller vi var ju tvungna att skotta upp i flera omgångar.
Mm.
Så det var ett oerhört jobb.
Ja, det förstår man. Och vad tänker du själv liksom kring de här vidsträckta myrorna som finns här runt om Misenträsk? Vad är din känsla inför dem?
Ja, det är väl både och. Men de gjorde nu för att få hö och mat till boskapen de hade här i byn. För det var ju ganska mycket boskap i byn då. Så de var ju tvungna på något sätt få myrmark och bra växtlighet. Och då var det bara dika ut.
Mm. Så man slottrade och sen var det även dika ut för att få odlingsbar mark då?
Exakt.
Mm. Mm. Det är lite historiens vingslag faktiskt att stå här.
Mm.
Anders Stenberg och reporter Helena Söderlund häromdagen. Och det där diket på bilden alltså, det finns ju här på norra sidan av denna ås. Och Joakim Lindvall och jag, vi stod just där i torsdags kväll. Åh, lite blåsig kall kväll idag, Jocke.
Ja, det var det.
Ja.
Det var lite småkallt faktiskt.
Men jag ville att du bara skulle få höra den här fina kvällsserenaden.
Ja, gässen som lyfter där uppe, eller där borta.
Ja, skogsgås tror vi.
Okej.
De heter ju så nu för tiden, sädgässen. En hundrat. Och sen, vad har vi mer hört?
Jag hörde storspoven. Det är den man vill höra när man är i Västerbotten. Ja. Helt underbart ljud. Sen har vi sångsvanar.
Många sångsvanar. De tre som går där är inte ens skygga. De går och betar som om de vore något tamboskap eller något. Och så tofsvipor.
Ja, de lustiga tofsviporna. Ja. Som en stor, jättestor gräsmark är det ju.
Jättestor, platt gräsmark. Och så är det det här diket, ser du det?
Ja, ett spikrakt dike som skär rakt igenom hela den här långa liksom gräsmarken. Och sen så är det skogsbeklätt runt omkring och ett berg långt borta i horisonten. Och nu lyfter gässen där borta.
Det här diket, jag kan inte ta in att det är diket på bilden. Det finns på Västerbottens museum det här fotot som är taget av Tor Ekholts. Finns också på en bok jag har, Vattenlandet. Och det finns på utställningen här i byn om Sara. Jämte några spadar. För att här grävde de. De måste ha velat ha bort vattnet. Och sjuthusan var brett och djupt detta dike är. Och på bilden står en liten pojke. Han kan vara 10-12 år. Han står gränsle över det. Det är helt torrt i det då. Och jag bara... En svartvit bild. Det ser ut som, jag skulle vilja svära nästan. Man ser arbetstimmarna, blåsorna i händerna. Man ser landskapet med det här stora såret i. Alltså det är vedervärdigt känslan i det. Jag blir gråtfärd när jag ser bilden.
Ja.
Och nu står vi här, Jocke. Och det grönskar och här kommer älggräset snart att växa. Och det är grönt och frodigt och sångsvanarna tycker att det här är ett underbart tydligen.
Du har liksom blivit lite omvänd kan man säga.
Jag tycker inte alls att detta är ett fult landskap. Här ser jag att men här blir det ju skörd. Här blir det ju bete och här är fåglarna och här är storspoven.
Ja.
Undra, det är inte så svartvitt för mig längre. Det blev en färgbild tror jag.
Undrar hur det skulle se ut här om man inte hade grävt det här stora diket.
Ja, det vet vi inte riktigt. Skulle man ju velat fråga någon. Var det klafsig myr eller... Ja,
förmodligen, för det var ju detta de ville åt på något sätt. Någon liksom odlingsbar jord.
Mm. Ja, här måste jag säga att du tycker det blir bra.
Ja, bra jobbat.
Ja, tack för att ni... Ja, herregud vad de jobbade. Mm, storspår. Bov och enkelbäckasin i kvällskören vid Krondiket på andra sidan järnbanan som ju var en stor våtmark innan den utdikades. Ja, men många diken, inte det då, men andra, de läggs igen nu för tiden. Joakim Lindvall och Thomas Stafjord, ni är ju ute på Vithattsmyrarnas naturreservat och där har man ju gjort restaureringar av, alltså alla diken ska inte få finnas kvar. Ibland ska naturen få ta tillbaka vattnet.
Ja, precis. Alltså man gjorde ju de här dikerna precis som vi sa där igen för att liksom få odlingsbar mark och det var ju världens jobb med detta. Men Thomas och jag, vi var igår ute då på ett annat ställe här ute på myren för att kolla på just en sån här restaurering som Länsstyrelsen har gjort av en dikning som gjordes i samband med ett vägbygge. Vi kan lyssna på hur det lät.
Och här gick det då en väg ut som gjordes för 30 år sedan ungefär. Men när det då sedermera blev naturreservat så fanns det med i planen redan från början att det här kanske vi ska återställa. Så den här vägen som gick ut bra långt ut på Vithattsmyrens västra del, den blev en av Västerbottens läns första våtmarksrestaureringsprojekt.
Ja.
Det som nu pågår i en jättestor skala i skyddad natur. Så här kan vi ju se att själva vägbanken, den var ju inte särskilt hög, men den hade på västra sidan ett väldigt djupt dike för att ta upp material, för att dränera och ta upp material till själva vägbanken.
Mm.
Den vägbanken är helt borta, utslätad, och det vi ser nu är en yta med tuvull, något starr, det börjar komma in lite dvärgbjörk och en och annan tallplanta har lyckats klara sig. Men det som man framförallt ser, som jag blir lite entusiastisk över, är att jag går i fukt i vatten. Alltså att hydrologin är intakt numera.
Ja, men vi ska strax gå ut och klafsa lite och känna hur det känns. Men man ser ju ändå att här har det gått en väg. Alltså nu när man vet om det så är det ju liksom en annan färg på myren. Det är liksom en annan struktur lite grann. Så man ser ju att det har gått en väg. Alltså det är en stor öppen myr då med lite tallar som står lite här och var. Ja. Och sen så kommer man till den här vägen då som liksom skär av. Men ska vi testa att gå, och gå fram och se vad som händer?
Den här turbildningen som blir ute på myren, den har ju inte startat här än. Så här befinner vi oss i någon form av kärrstadie.
Men du, nu händer det någonting radikalt, eller hur?
Ja, om vi inte passar oss nu så kommer vi... Titta här!
Det är ju, ja, exakt!
Wow, här har det då varit...
Vad kul, vänta här, det är ju precis, de är ju nästan på väg att kläckas va?
Ja,
Det är såna här stora svarta klumpar i de här vita.
Det här är alltså inte förberett. Vi har ju inte varit här och kollat innan. Utan det här är på riktigt. Här var det en väg tidigare. En skogsbilväg. Och nu är det så vått så att det står vatten och grodor om. Det är helt otroligt.
Mm. Helt otroligt, Thomas Stafjord. Men så bra det blev med den där vatten eller den här restaureringen. Och det är bara liksom 6-7 år sedan och ändå har naturen liksom återtagit sitt forna jag på något sätt.
Vattenregimen i marken i torven återställd och så, långsamt men säkert så återkommer ju då de växtsamhällen som hör hemma där på myren. Jag skulle ändå vilja bara flika in här att de myrar som vi restaurerar nu, det är ju inte odlingsmarker oftast på det viset som vi har hört här i Missenträsk, utan det är ju oftast skogsdiken som är lite grann senare skeende, som ofta visar sig ganska misslyckade ur ett skogsproduktionshänseende. Utan vi jobbar med dem och försöker återställa våtmarken.
Mm, mm. Men ändå liksom så snabbt naturen ändå svarar på att man täpper igen det här diket och sen så liksom återtar naturen ja, men så som det en gång var.
Ja, det är fantastiskt. Det är väldigt glädjande i naturvårdsarbetet att faktiskt kunna göra det. Och det kan vi ju också göra i vissa fall i eutrofa sjöar, alltså i slättlandskapet, och återställa vattenregimen där och få till det bra. Mm. Myren responderar verkligen snabbare.
Ja. Och vilken morgon vi har haft på den här myren, Thomas Stafjord, biolog på Länsstyrelsen i Västerbotten, med grönbenor och storspovar och hjortron och allt vad vi har upplevt. Tack så mycket.
Tack, tack.
Mm. Och Jocke, tack. Hur går det med myggen?
Ja, men det går ganska bra. Vi har smort in oss med lite myggmedel och annat och ja, dricker kaffe. De kanske inte gillar kaffemygg, jag vet inte.
Men nej, exakt.
Vi har det så härligt. Inte. Vi har det så fint.
Ja, och det har vi också här uppe på åsen där Missenträsk by ligger och där rödblärarna blommar och både ladusvala och hussvala svirrar runt och käkar insekter, och dagfjärilarna har vaknat, bland annat aurorafjäril. Jag vill också säga tack till dig, Roger Marklund, från föreningen Peter Lappmarks flora och fjärilar i norr, för den här fina morgonen.
Tackar, tackar. Det var fantastiskt att få sitta här och spana ut över markerna.
Ja, och solen värmer lite i ansiktet nu. Men hörni, vi har en ny naturfråga, naturligtvis, och så här låter den. Den vi söker är inget odjur, fast det låter så på namnet. Den frodas i andras skugga och kan klättra 20 meter upp. De perforerade glansiga bladen gör den populär hos oss i mindre format. Och mindre känt är att den kan få kottlika frukter som smakar både banan och ananas. Vill man ha chans att vinna termos, tygkasse och tygmärke, då skickar man svaren till naturmorgon@sverigesradio.se eller med posten till Naturmorgon 359-30 i Växjö. Jag tar frågan igen. Den vi söker är inget odjur, fast det låter så på namnet. Den frodas i andras skugga och kan klättra 20 meter upp. De perforerade glansiga bladen gör den populär hos oss i mindre format. Mindre känt är att den kan få kottlika frukter och smakar både banan och ananas. Förra veckan frågade vi efter Aurora Fjäril, och de tre som vann var Gun Liljengren i Valda, Mats Havskogen i Malmö och Eva Festin i Orrviken. Hela Naturmorgon kan man förstås höra igen på sverigesradio.se/naturmorgon och i appen Sveriges Radio. Bilder på nonor och silängar och aurorafjärilar finns också där och på våra sociala medier. Nästa vecka här i Naturmorgon, världens minsta tandval, tumlaren. Den jagar sill och skarpsill med ekolod i vattnen runt Gotland. Särskilt runt Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Vi ska lära känna den och lyssna på arbetet för att rädda tumlarna i Östersjön om en vecka. Vi som gjorde programmet idag var producent Helena Söderlund, tekniker Björn Johansson och Mats Jonsson. Fältreporter var Joakim Lindvall och jag heter Jenny Berntsson-Djurvall.